Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 282. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand i studion och Max Wiman på hemmaplan. Hej på er!
Hej!
Hej, hej!
MFF är inne i vårens mest intensiva matchningsfas. På torsdagen väntar Finnvedsvallen i Värnamo för första gången i MFF allsvenska sammanhang, och på måndag tar MFF emot IFK Göteborg. Och vi ska såklart prata om båda dessa motståndare lite senare. Men först så ska vi sätta tänderna i MFFs 3-0-seger hemma mot AIK. Matchen gav ju bevis för det som man kanske redan visste, det vill säga att MFFs centrallinje är oerhört stark när alla är tillgängliga. Från Johan Dahlins trygghet i målet via Dennis Hadzikadunic brytningar till Anders Christiansens öppnande passningar och Isak Kiese Thelins näsa för mål. Men det som tillkom mot AIK var Oskar Lewickis spel i nummer 6-rollen. Nu är det visserligen bara en match här, men vad betyder han för MFF, Fredrik?
Ja, mycket. Dels kan man ju titta på hur det ser ut på planen, att till exempel en sån som Anders Christiansen får, han kan spela lite mer avslappnat och inte behöva han kan använda sin split vision på annat sätt än att liksom tänka för mycket på vad som händer bakom honom, så att säga. Men det är en trygghet i det, inte bara för de spelarna framför Lewicki utan även för backlinjen också, få avlastning och hjälp och lite extra tid. En väldigt klok spelare som ofta står rätt. Sen så, och det här visar ju sig också i statistiken, att MFF är ett mycket mer svårforcerat lag med Oskar Lewicki på plan.
Jag tycker ju att han, om jag fortsätter där, så tycker jag att hans insats imponerade helt otroligt. Alltså hans arbetsradie över planen, hans intensitet, hans bollvinnande. Att ha varit borta så länge från spel som han har varit, jag tyckte nästan han var bättre än vad han var före skadan. Otroligt imponerad av vad han gör, och man ser ju extremt tydligt vilken effekt det har på hela laget. Det är nog få spelare som klarar den rollen på det sättet som han gör i Sverige.
Men finns det anledning att vara överraskad?
Alltså jag tycker, med tanke på hur länge han har varit borta, man ska ha klart för sig att i princip så var ju hela förra säsongen förstörd med några korta perioder där han spelade. Och att komma in i en sån här match just mot AIK, dessutom liksom en toppfight i ett otroligt högt tempo med hög intensitet, som i och för sig passar honom då, men jag var helt fascinerad faktiskt.
Det blir ju, ja, precis, det är ju det. Det blir ju en typ av match som gynnar hans egenskaper väldigt bra. Det är inte säkert att de har varit lika övertygad mot till exempel Elfsborg eller Kalmar, men det här är ju en perfekt första match för honom. Och sen, jag hade lite samma känsla förra året kring honom, att jag var också överraskad över hur snabbt, inte bara han rent individuellt stod sig när han kom tillbaka, utan också vilken effekt han hade på laget, också efter en lång frånvaro. Hans betydelse kan nog inte överskattas.
Man kan säga så här också, man brukar ju säga att han jobbar i det tysta, men det gjorde han verkligen inte i den här matchen, utan han märktes ju verkligen. Alltså, han satte avtryck gång på gång på ett sätt som jag knappt kan minnas att jag har sett att han har gjort.
Men om man försöker bena ut det här då, vad är det som han tillför som ingen annan gör?
Ja, men det är väl framförallt en smartness att kunna läsa av situationer, att stå på rätt plats och att ha en tanke om vad man gör av bollen. Sätta den på rätt ställe till en spelare som kan göra någonting av den. Det är ganska, egentligen när man försöker beskriva det så låter det ganska platt. Det låter inte som märkvärdiga egenskaper, men det är väldigt, väldigt svårt att göra det enkelt. Det är nästan det allra svåraste på en fotbollsplan. Det är ju inte så att man har saknat Oskar Lewickis finter. Det är inte därför han är tillbaka, utan det är ju det enkla, snabba, kloka att liksom fatta rätt beslut under tidspress och få det att se enkelt ut. Men det är det inte.
Sen är det också så att i sån här match man tänker sig in i honom även i mittbacksrollen så att säga. Han spelar ju på något sätt till vissa stycken mittback på mittfältet i vissa delar av sitt spel. Alltså hans sätt att läsa av och positionera sig är ju otroligt imponerande. Men också liksom det här valen, när ska han gå för att bryta? Alltså när tar han de där 5-6 stegen och verkligen går in i en duell utan att tappa någon annan yta så att säga. Det är en blick för spelet som är otroligt imponerande.
Ja, och just den här, alltså, för det är mycket i det spelet som handlar om matchvana och timing och sådana grejer. Det gör det ju liksom ännu mer anmärkningsvärt att han kan gå in så oerhört sömlöst som han ändå gjorde.
Och där ska man ju komma ihåg också att det blir inte konstigt om han får någon form av reaktion nu här i närmaste. Malmö möter ju Värnamo redan i veckan och jag antar att han spelar. Alltså att det är lätt när du har gjort en sån topprestation direkt. Nu är inte Oskar riktigt som alla andra, men för han är ju väldigt stabil. Men det skulle inte vara förvånande om han inte kan vara lika dominerande i nästa match.
Men det var lite spännande också att se att det funkade så väl för honom i en roll som han ju inte haft så jättemycket, det här centrala. Alltså han har ju 6 på ryggen, nu är han ju nummer 6 på planen också. Normalt sett så brukar han ju alltid ha en sittande mittfältare bredvid sig. Han har haft det de tidigare åren i alla fall. Nu hade han ju inte riktigt det och det funkade ju alldeles utmärkt för honom. Så det blir spännande att se om hur MFF agerar mot Värnamo och vad för typ av match det blir om den passar honom bättre.
Jag tänker att vi kan återkomma till den om en liten stund. Vi byter ämne, eller byter fokus här lite grann i vad gäller AIK-matchen. Jag tänkte vi skulle prata om Isak Kiese Thelin. Han har nu gjort 5 mål på lika många tävlingsmatcher. Och även om MFF visste vilken spelare de värvade, tror ni att de hade väntat sig den här utväxlingen så snabbt? Vad säger du, Max?
Nej, det är svårt att säga, men kanske det har nog gått, vad ska vi säga, utdelningen har ju blivit större än vad man kunde förvänta sig så pass snabbt. Han har ju varit väldigt effektiv dessutom, han har ju inte haft så där väldigt mycket chanser. Han hade väl ett avslut till mot AIK. Men sen vill jag lyfta också att han redan nu har ju tagit Marcus Rosenberg-rollen väldigt tydligt på defensiva fasta situationer. Och jag vet inte hur mycket han plockade bort återigen eftersom AIK hade rätt mycket hörnor. Han har ju god hjälp av Dennis Adzikadunic som också är duktig i luften. Men alltså, hans förmåga att stå rätt där, naturligtvis efter noggrann planering på träning. Men att rensa så mycket, det är också en egenskap som tillför jättemycket. Och sen så, för att ta den tredje, så var han ju också väldigt duktig återigen på att hålla fast bollen i trängda situationer mot AIKs rätt stora mittbackar, om man säger så.
Jag tror liksom att MFF hade nog inte räknat, och det gör man väl inte med någon anfallare, att man ska ha ett målsnitt på ett mål per match. Men med tanke på den sign-on-bonusen han ska ha fått någonstans mellan 10 och 15 miljoner, så tror jag det ger man kanske inte med svenska mått mätt en anfallare man är lite osäker på, utan jag tror det fanns någonstans en känsla av att han vet hur vi spelar och han kan komma snabbt in i det på plan och börja göra produktionen direkt. Sen kan man ju alltid hamna i en svacka. Liksom sådär. Men jag tror MFF är rätt övertygad om att liksom, om man ser sannolikt, så kan han börja göra mål omedelbart. Sen att utfallet skulle bli så här bra, det kan man inte räkna med. Den enda aspekten av Kiese Thelins match igår var lite intressant. Tycker att han vinner inte speciellt mycket av duellerna han går in i. Han vann 3 dueller i luften. Sen så förlorar han resterande 15 faktiskt. Så kan det ju vara. Det handlar ju mycket om att ta kampen. Så dyker det upp andra bollar som resten av MFF-spelarna kan hugga på. Så där. Det finns ju en duellstatistik på andra håll och kanter som är betydligt bättre. Liksom.
Men det är det jag tycker han gjorde. Alltså han stökade till det så mycket för AIK så att de blev pressade direkt.
Man ska ju också komma ihåg att han är ensam mot deras storvuxna backar. Så att det är ju inte en tacksam uppgift så. Han är ju nästan alltid numerärt underläge där centralt uppe.
Men det känns ju ändå som att Isak Kiese-Thelin kunde nicka bort hörnor och stångas med motståndarens försvarare. Det var ju liksom på något sätt ändå de ganska givna bitarna. Det känns ju som att det är det här med effektiviteten i straffområdet som han har utvecklat väldigt mycket de senaste åren. Om man jämför då med, eftersom vi under hela vintern jämförde och pratade om Antonio Colak, finns det några skillnader där?
Jag tänker ju lite grann alltså på matchernas karaktär också. Den matchen mot AIK, den liknade väldigt mycket MFF när de är som bäst i Europa. Man hade en väldigt hög effektivitet och precision i det man gjorde. Och det gäller ju då inte bara Isak Kiese-Thelin, utan man hittade liksom ett flyt i anfallsspelet där relativt få klara målchanser blev effektiva hela vägen på något sätt. Alltså det var kliniskt från början till slut. Och jag tror det hänger ihop. Jag tror att har du det flytet i spelet så får också anfallaren förmodligen ett större flyt.
Kan du säga någon skillnad, Fredrik, i det här spelet, alltså Milos Milojevics system jämfört med Jundan Tomassons spelprinciper, alltså i vilken sorts lägen så att säga som anfallaren sätts?
Jag skulle nästan vilja svara på den frågan om några omgångar till. Jag tycker det är så svårt att säga efter bara några matcher vad som är slump och vad som är frukten av ett system. Och sen har vi den här Milojevic liksom mantra, man ska säga att MFF inte är riktigt färdig anfallsmässigt än. Men jag ska säga att Kiese-Thelin kommer ju inte riktigt i samma, om man tittar på de målen han gör. Det är ju inte några djupledslöpningar direkt. Utan mer av att kobra-aktioner i straffområdet kanske snarare. Sen så har vi ju i och för sig det här skottet han har som Nordfeldt tippar till hörna blir det, va? Utav det. Det är ju en sån lurigt skott från nästan 16 meters linjen, en bit ut till höger. Det känns ju som ett Colak-avslut att ta. Han älskade ju att avsluta medan Kiese-Thelin inte är riktigt lika het i den aspekten. Sådär. Så att inte jätte stor skillnad, annat än kampspelet där är ju Kiese-Thelin bättre också. Nu var han kanske statistiskt sett inte bra, men han tar ju kampen, går in i väldigt mycket närkamper, och det är ofta det som liksom räknas främst i det här fallet. Så, sen så vad som är systemet och vad som är individuellt, svårt att säga än så länge tycker jag.
Jag tror det finns en aspekt till sen som vi kommer att komma in på. Den aspekten heter Ola Toivonen. Han prisade ju deras samspel efteråt, alltså inte bara i den här matchen utan på träningar och så vidare. Därför att de hade ju en succé första året Ola var här. Någonstans tror jag att Ola är ju en mer renodlad anfallare än flera av de andra som har spelat med Thelin kanske. Det ska man inte förringa, det samspelet och det tankesättet som de har i rörelsemönster och så vidare. Det var inte så att man såg det massor av gånger i den här matchen, men jag tror att det fanns psykologi i det också, att det är en duo som fungerar väldigt väl tillsammans.
Eftersom vi nu är inne på Ola Toivonen så tänker jag att vi kan fortsätta där. Finns det någon annan spelare i Allsvenskan som hade kunnat göra 2-0-målet på det sättet som Toivonen gjorde? Alltså från det att han egentligen startar anfallet till att han avslutar det.
Det är ett väldigt typiskt Ola Toivonen-mål tycker jag. När jag såg det så tänkte jag att 9 av 10 allsvenska forwards får ju bollen på smalbenet och skickar upp den på övre etage ungefär. Men det är lätt att bli sugen på att bara drämma till bollen där. Men han just det, en aspekt som vi inte får glömma i det hela, att det är ju fel fot också. Men han sätter ju egentligen bara dit foten och vet att han får bra kraft på bollen om man bara liksom egentligen stöter in den, vinklar in den. Så att det är svårt att nämna. Marcus Berg kan ju göra den typen av avslut också. Sen så vet jag, det är väl liksom de två som poppar upp i huvudet som kan göra sådana saker.
Det är precis som Fredrik är inne på nu. Alltså, så som jag såg Ola Toivonen framför mig när han kom till Malmö. Att jag ville se honom lite högre upp i banan än vad han kom stundtals under Tomasson. Och just det här att komma in runt straffpunkten. Också som Fredrik är inne på, jag älskar ju det här med spelare som faktiskt tänker till innan de skjuter och inte. Vi satt och pratade om det på läktaren faktiskt. Och de här som liksom skickar bollen med kraft så att den landar nästan över taket. Det krävs en spelintelligens för att göra de här grejerna, och det visar han verkligen. Och lite grann som Oskar Lewicki är fascinerad över att han kan göra så pass mycket som han ändå gör med tanke på ålder och den långa skadefrånvaron. Han har väl ändå använt de här U21-matcherna smart och sitt inhopp liksom sådär. Det finns mycket spelglädje, men han har nog lyssnat på fysioomgivningen och verkligen jobbat på rätt sätt för att vara där han är igen. Som är en bättre form än vad han tyckte innan skadan, om jag ska vara ärlig.
Ja, han har faktiskt sett hungrig ut om man jämför med förra våren. Så har han sett betydligt bättre ut nu, trots att flåset fortfarande inte är där. Och det är han ju rätt snabb med att erkänna själv också. Men apropå timing, om man pratar Lewicki och sådär, som har ju inte varit borta alls så länge. Men att ändå hitta så pass rätt som Ola Toivonen gör och vara borta så länge med den typen av skada också, korsbandsskada, det är otroligt starkt. Alltså han har ju haft direkt del i två. Även om vi inte ska överdriva hans del i Kalmar-målet där, så har han är ju ändå involverad i den situationen med sin smarta löpning där inne. Och nu kommer han in här och presterar riktigt bra mot liksom både Kalmar och AIK, är ju också allsvenska förmodade topplag liksom, på en och annan nivå. Och ja, det är ju fascinerande att han har den tajmingen i vad han befinner sig på plan och så. Det är precis som Lewicki, är ju en väldigt klok spelare liksom. Sen jobbat stenhårt. Det är ju lätt att, man ska inte bara förklara det här med att man är smart, utan man måste ta hand om sig också.
Det var ju också så att det här målet, Max, det kom ju det var ju väl i sjunde övertidsminuten eller någonting i första halvlek, i ett skede där MFF lite grann hade kanske tappat initiativet. Delvis på grund av att AIK hade spelat upp sig, men också på grund av alla de skadeavbrott som första halvlek drogs med.
Nej, men absolut. Man kan ju säga att alla tre målen den här gången kom ju väldigt psykologiskt. 1-0-målet direkt i början, 2-0 precis före paus. Och som du beskriver, den här matchen liksom har ryckt sönder. Och sen då 3-0 när AIK, med lite god vilja kan man väl påstå, att de började liksom etablera någon sorts press. Det hände ju inte så mycket framåt, men det var en väldigt stor psykologi. Och det är väl kanske typiskt en sån rutinerad spelare som Toivonen också, att liksom gå för det och hålla huvudet kallt även när det är stökigt med skador och avbrott och allt det här. Och inte minst det faktum att han hade kommit in för inte så länge sedan själv och liksom tagit sig snabbt in i matchen.
Mot Elfsborg så fick MFF inte riktigt någon fart på ytterbacksspelet, mycket offensivt då, mycket på grund av att man inte hade någon spelskicklig vänsterfot på plan. Nu var Martin Olsson tillbaka, och förutom då att han slog passningen in till, som Toivonen gjorde 2-0-målet på, så undrar jag vilken effekt fick det på spelet generellt, Fredrik?
Nej, men jag skulle väl säga ganska kortfattat att det fick den effekten som vi pratade om att vi saknade mot Elfsborg. Att man liksom kan sätta in bollar snabbt på ett. Det är ju bara att titta på Ola Toivonens mål. Det inlägget hade ju Bejmo inte kunnat slå med sin högerfot. Eller, det var en väldigt vass yttersida i sådana fall. Jag ska inte utesluta att det hade gått. Men att komma i fart och sätta in den på ett så, och precis liksom att kunna ha blicken fokuserad in i kring straffområdet där. Var kommer löpningen? Där sätter jag in den. Det är ju ett starkt anfallsvapen som man liksom tappar om man har en felfotad spelare där.
Jag har ju varit lite tveksam till Bejmo periodiskt, kan jag väl lugnt säga, men det här tyckte jag var hans bästa match i MFF, där han var liksom mer bestämd och mer agerade med ett större självförtroende än tidigare. Det gör ju väldigt stor skillnad. Just att ha honom på vänsterkant, är ju, han känns ju extremt enbent, om jag ska uttrycka det så. Så där blir ju skadan större om han ska spela till vänster än någon annan.
Men vad var det i Bejmos högerbacks agerande då som gör att du säger det? Om du utvecklar, Max?
Nej, men just det där att det var mer, och det gällde ju hela MFF, alltså laget påverkades. Det var ju från start så var man ju mycket mer påkopplad och mycket aggressivare i både pressspel och att gå upp i rygg och se till att stoppa AIK-anfall. Nu var det ett par gånger han hade problem på vänsterkanten. Stefanelli kom ju igenom en gång. Och det var även skottet som tog stolpen var ju lite grann åt hans sida till. Men jag tycker det är liksom intensiteten och tempot. Det handlar väldigt mycket om att inte vara tveksam. Erik Larsson har ju haft en liten tendens i vissa matcher till att trampa på bollen och vänta. Bejmar kanske har tvekat lite att gå med fullt tryck framåt så att säga. Det är väl just tempot som är den stora skillnaden.
Fredrik, hur ser du högerbacks kampen så att säga framåt? Kommer det att bli någon form av rotation där?
Ja, det tror jag. Där handlar det nog rätt mycket om att vara bra på träning också, men vilket är ju inte helt lätt när det inte är så mycket träningar när matchen är så tätt. Det kommer ju bli avstängningar, det kommer kanske bli någon skadekänning och så vidare. Så att det, där handlar det om, och sen handlar det väldigt mycket om att prestera på matcherna förstås. Det är väl det allra viktigaste. Det är ju svårt att säga att Bejmo skulle få stå åt sidan nu efter den här insatsen då mot AIK.
Ska man se det krasst så kanske för Erik Larsson är kanske vänsterbacksplatsen just nu den där han har störst chans att hoppa in så att säga. Jag tror att Bejmo får fortsätta här nu. Men Martin Olsson har ju tyvärr då en tendens av lite skade. Historik. Och Jonas Knutsen är ju inte nära spel på några veckor nu i alla fall.
Han går ju in i full träning denna vecka nu då, så att han lär väl inte, han lär väl, det ska ju lite U21 matchas och så vidare, så ja, vad ska man kunna tänka sig?
Ja, man hade ju en väldigt tydlig plan för honom att han ska spela, till och med Milojevic sa 70 minuter mot i U21 match den 3 maj. Jag tror det är mot Landskrona, jag är inte riktigt säker, men jag tror det är det. Det var liksom, det var planen. Det var väldigt konkret.
Ja, man kan ju inte ifrågasätta det här inskolningsprocessen efter skador, med tanke på vad MFF har fått ut av Levicki och Toivonen, så får man väl, det går inte att ifrågasätta det, känns det som. Det funkar ju oerhört väl.
MFF kunde summera en insats där både kollektivet och nyckelspelare firade triumfer. Men en som kanske inte känner sig lika nöjd är ju Veljko Birmančević, som har det fortsatt tungt och också utstrålade det ganska mycket både under och under matchen efter det att han hade blivit utbytt. Men hur ska man tolka det faktum att han blev utbytt efter en timmes spel? Visserligen i ett läge där MFF gick in för att spela av matchen i ledning med 2-0, men ändå, jag tänker i ljuset av det som Miloš Milojević har sagt innan, att han inte vill byta ut honom.
Har han sagt det?
Ja, han kanske sa det tvärtom, att han vill ha honom kvar på plan för han kan
avgöra. Ja, men för min känsla var att Jon Dahl Tomas resonerade så ganska mycket. Han bytte ju sällan ut Birmancevic. Jag tycker snarare det känns som att han liksom, det finns ingen spelare som är helig för Milojevic, och det visar man ju här. Men det är ju inte så att det var första matchen heller, utan jag tycker att om man liksom går ner så pass mycket prestation under matcherna, så då ska man ju bytas ut. Det är inte så himla konstigt egentligen. Jag har svårt att säga att Birmancevic startar mot Värnamo. Det kan faktiskt behövas att han får liksom en bänkmatch och komma in och möta lite trötta ytterbackar. Kanske lyckas med lite finter, kanske göra ett mål och liksom bygga upp självförtroendet på det viset. Sören Rex var ju helt utanför truppen i år. Det skulle faktiskt inte förvåna mig om han hittar in från start här mot Värnamo igen. Men det kommer vi kanske till lite senare.
Jag tycker att Milojevic coachning har ju imponerat på många sätt och vis, men just den grejen förstod jag inte riktigt. Att när han valde att sätta Sören Rex på läktaren och då följaktligen bytte in Sebastian Anasi när han tog ut Veljko. Jag är en väldigt stor beundrare av Anasi. Jag tycker han är en stor talang och han har väldigt mycket att erbjuda. Men det kanske inte riktigt AIK kändes som en klockren match för honom så. Eftersom det var mycket dueller och han studsade mycket. Han kom inte alls till det faktiskt när han väl kom in. Jag hade ju hellre valt, om jag hade sett att Birmancevic form har varit sviktande ett tag, så hade jag definitivt resonerat så att då har jag Sören Rex på bänken att köra en halvtimme, jag vet vad jag får. Trygghet och även målfarlighet. Så att, det var ett lite överraskande val tycker jag.
Hur ser ni, för Birmancevic har ju varit upp och ner under hela sin tid i MFF. Är det, ska jag säga, ser ni någon, alltså är det hans svacka som är djupare än det han har visat innan?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Han var ju väldigt het poängmässigt i kuppen då, visserligen mot lite sämre motstånd, men det var ju, man ska säga, värre svacka och en längre svacka i höstas då han inte fick så mycket ut av sitt spel. Jag tycker snarare att sånt händer väl de flesta, men jag tycker det är kanske ett större problem att han går ner i prestation så mycket under matchen, att han försvinner ur matchbilden. Han behöver liksom leverera på en högre nivå genom 90 minuter igenom, så att säga. Det är snarare det som är problemet. För att de vet ju att det är svårt att ta ut honom, för att han kan ju göra det där oväntade som rätt få allsvenska spelare kan då. Men då måste man få ut mer av honom. Det måste finnas en högre garanti, så att säga, för att den där briljanta aktionen ska komma.
Inför matchen så pratade både vi och andra om MFFs förvånansvärt svaga hemmafacit. Det är molnet på MFF-himlen.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Är det bortblåst nu eller finns det risk att man drar för stora växlar på det här resultatet? AIK hade ju trots allt antal bra lägen i första halvlek, framförallt Bahouis stolpskott. Vad säger du, Max?
Lite som Fredrik sa på någon fråga innan, låt oss vänta ett antal omgångar till här innan vi drar för mycket slutsatser. Jag tycker själv att det är lite svårt att, alltså MFFs dåliga hemmafacit grundar sig delvis under hösten, och det är ganska länge sedan, så att det känns för tidigt. Jag tycker med, jag fick rätt i min tanke inför den här matchen att jag förväntade mig en riktig urladdning efter en rätt svag insats mot Elfsborg. Det är ju frågan än så länge för mig mer liksom, var är det riktiga MFF? Är det mot Elfsborg eller var det mot AIK? Det är mycket som talar för, man vill tro på det, att det som man visade mot AIK, det är det riktiga MFF. Men som sagt, det får vi nog, nu är det mycket bortamatcher i, men det finns ett par tunga hemmamatcher. Det finns Göteborg och Mjällby väntar här inom kort, och det är, efter dem har vi nu fler svar, tycker jag.
Många, ja, det här är liksom vad ska man säga, nordöst blekingsskånska som kommer in där igen. Många skulle inte betrakta Mjällby som en svår hemmamatch.
Det är bara att titta på resultatet. Ja,
exakt, exakt.
Men Fredrik,
jag tänkte kolla det på statistiken, och jag tänker också det är liksom, det finns två olika sätt att gå vidare från den här matchen, eller att analysera den på. Dels så tycker jag, och den kanske mest intressanta bilden, som är mer intressant än om man tittar på till exempel expected goals-statistik, det är att MFF var effektiva på ett sätt vi inte riktigt sett på länge. Och det är ju någonting som Milojevic har pratat om, att MFF ska vara effektiva. Sen har han också pratat om dominanta. Den biten har man inte riktigt på platsen, men effektiviteten är ju snarare viktigare än den dominanta biten, och det är just att man hittar rätt om man har spetsen. Och jag tycker matchen är ett bevis på hur svårt det är att möta MFF. Man kan försöka som motståndare att ligga lågt. Den matchbilden känner MFF igen och lyckas ofta luckra upp motståndaren. Eller så känner man som AIK att att ja, men vi har kompetens i truppen att faktiskt flytta upp positionerna och spela och ja, men dominera bollinnehavet under perioden. Men det är också en matchbild som MFF känner igen då, från Europa främst, som Max var inne på här tidigare. Och då kan man liksom skada motståndarna med sylvassa omställningar. Och det är liksom... Det sätter, jag tycker den här matchen sätter fingret på hur svårt det är att möta MFF, just för att man måste lyckas med så exceptionellt mycket i matchen för att faktiskt komma undan med någonting, även om det går lite stick i stäv mot just det hemmafacit och många som har lyckats lite för bra med det. Men det finns en ganska kul statistik på allsvenskan.se, en sajt man kanske inte går in så mycket på annat, men det är den enda, vad jag vet, sajten som har hur många löpmeter spelarna har haft på en match och hur snabba de här löpningarna har varit. Och nu har jag kollat lite de här tre första matcherna och MFF har haft 8 spelare mot AIK som har sprungit snabbare än 30 km i timmen. Det var 7 mot Elfsborg och 5 mot Kalmar. Det betyder alltså att man har mer maxlöpningar under matchen mot AIK. Och AIK hade bara 3 spelare som sprang över 30 km i timmen. Det är ganska stor skillnad. MFF har de 5 snabbaste löpningarna i matchen. Och MFF sprang sammanlagt 3 km längre än AIK. Det hänger väl lite ihop med att man inte hade bollen lika mycket, men man ska ju också springa när man har bollen i hav. Så att det är liksom, även om hur det kan se ut, det ligger väldigt, väldigt mycket hårt jobb bakom Malmö FFs, vad ska man säga, nu var det inte dominans igår, men den här segern, bakom effektiviteten så ligger det hårt jobb, kan man säga. Det kommer inte av en slump och det är inte bara individuell skicklighet, utan det är också ett lag som nästan alltid jobbar hårdare än motståndarna för segern och ligger på en annan fysisk nivå. En fysisk nivå som dels att man kan köpa spelare som är på en högre nivå, men också att man har ett fysteam och en stab som liksom är väldigt noggrann med den här biten. Man gör ett hårt jobb för att vara fysiskt bäst.
Jag tycker att man just helheten som man såg mot AIK var det som imponerade mest. Som vi har varit kritiska mot MFF på många punkter under våren, alltså just att se helheten fungera så som den gjorde, tycker jag var ett väldigt starkt bevis för vad MFF kan göra. Alltså ända från en oerhört trygg Johan Dahlin i målet, ett försvarsspel som var mycket säkert förutom det, någon kortare period när AIK hade ett par attacker. Alltså i andra halvlek då när AIK tillåts dominera, och då jag vet Ola Toivonen tyckte att de fick dominera för mycket, att MFF liksom backade för mycket, så hände det ju inte särskilt mycket egentligen. Och så har det varit när MFF har varit som bäst i Europa också. Och så då mittfältspel med Oskar Lewicki som den tryggheten, och Anders Christiansen ska vi inte glömma bort, som helt plötsligt kom mycket, mycket högre upp i banan och mycket mer djupledslöpande. Och alltså det, trots då att Birmancevic var väl den som föll ur ramen så att säga, så är det ju väldigt mycket som klickar i den här matchen på helheten. Bergets förmåga på kanten, inte bara fina inspel utan en lite stel klack, men dock klack till första målet. Alltså den här helhetsbilden, det är ju den som vinner i längden om MFF kan hålla fast vid den.
Det som jag skulle vilja hissa lite varningsflagg för att ha som sett i början, det är ju det som Milojevic också har pratat om att de ska korrigera. Det är liksom hörnor, inläggsspel, frisparksspel där MFF tenderar till att släppa till chanser. Att Jordan Larsson till exempel inte gör mål på den här bollen som dyker upp framför fötterna på honom när Johan Dahlén släpper retur efter Stefanellis skott. Det är ju lite tur bara egentligen. Och att Bowie får avsluta så fritt som man trots allt får göra inne i straffområdet. Vi har situationen mot Djurgården också som kommer på inlägg i kuppen då. Och Elfsborg också, kommer också till avslut i bra lägen. Och om man tittar på, tjatar jag lite med expected goals här igen, men utan att gå djupare in i de siffrorna, så är det alltså av 3 av de 4 senaste matcherna så har MFF varit sämre i den aspekten än vad motståndarna har varit. Och alltså över tid så brukar man bli straffad om man inte liksom justerar den statistiken bättre. Så där finns ju liksom att jobba med. MFF släpper fortfarande till lite för mycket chanser. Och antar att det hänger ihop med att man har gjort vissa korrigeringar i det defensiva också. Har man ju bytt ut en tongivande mittback mot en annan som spelar på ett lite annorlunda sätt. Kan vara sådana förklaringar. Eller att man har börjat tänka på ett speciellt sätt på defensiva fasta som man behöver lite tid med för att hitta rätt i. För att om man tittar individuellt på både Lasse Nilsson och Hatzika Doner så gör de fantastiska matcher. Båda två vinner det mesta som kommer i deras väg och ja, är ju ett rejält mittbackspar.
Tyvärr, får man säga, så går det inte riktigt att ta den här matchen i mål utan att nämna de senaste som utspelades på södra läktaren efter slutsignal. Max, du som var där, vad var det egentligen som hände?
Ja, det var ju efter slutsignalen som jag uppfattade som att det var några, förmodligen av MFFs yngre, skrek lite grann mot AIK-klacken. Redan en hel del hade börjat lämna faktiskt, för många gick ut direkt efter matchen. Och sen spårade det ur ett större gäng till knallar bort mot det staket, det nät som finns mot övriga läktaren. Och börjar skrika och gapa och rätt snabbt klättra i nätet, försöka ta sig över. Och börja kasta, riva loss stolsdynor, kasta dem. Och där ska man komma ihåg att det är dessutom direkt mot MFFs familjeläktare. Vakter försökte ju få bort folk, det är klart nyfikna stannar kvar ändå. Men jag vet inte, jag tycker att det här är ett större problem än vad kanske en del vill ha det till. Under matchens gång hade AIK-fansen hållit upp en banderoller där man hävdade att det var tack vare AIK deras fina insatser som villkorstrappan hade slipats. Och att Malmöklacken inte hade gjort så mycket. Jag förstår liksom inte de här resonemangen, hur det går ihop i slutändan. Det här liksom stick i stäv mot allt. Det här är ren huliganism. Det hör inte hemma på en läktare. Det finns ingenting som kan försvara det. Det är skadegörelse. Man lyckades till och med kasta en sits i huvudet på en egen supporter som hade lyckats ta sig över nätet. Och alltså både fotbollen och ordningsmakten, jag hoppas att man ser till att fälla dem för skadegörelse tack vare filmer som finns där, men fotbollen själva måste ju också ta ansvaret för det här. Det är inte acceptabelt.
Om man ska hitta, det är svårt, man kan ju inte säga att man hittar något positivt i det, men det är ju, jag får känslan, för det var inte jag själv på plats utan sett filmer och sådär, så att det är ju inte riktigt, det är inte alltid det ger en 100% bra bild, men det känns som att vakterna har betydligt bättre kontroll på den här situationen än vad de hade på den i fjol. För det var ju stökigt då också, då kändes det värre, det kastades bengaler och då kändes så att säga massorna mer okontrollerade. Och där kom ju också funktionärer till skada, MFF-funktionärer då. Så på det viset så kändes det som ett bättre kontroll. Sen så är det ju, djupt tragiskt att liksom en del av AIK supportarna i detta fallet då ska, det liksom, det blir en effekt av att så här gör man ibland när man åker på bortamatch. Det känns deprimerande att det ska vara så. Jag förstår att det inte är helt lätt för de andra AIK-supportarna som liksom tar avstånd från detta och går in och försöka säga till. Det gör man ju inte i ett sånt läge, och det är svårt att kräva det också av dem. Och sen, det här var ju inte det enda, det var ju också två AIK-supportare blivit misshandlade på vägen till match inför matchen. Jag har liksom inte riktigt, jag har förstås inget svar på vad man ska göra för att liksom förändra den här situationen, men det handlar ju om kulturer och attityder mycket, tror jag, men det är ju ingenting som hjälper någonting till nästa match, men man måste ju börja där. Och grund och botten handlar det om att prata om en mansroll, liksom vad är okej att häva ut sig på en match, hur är det okej att uppträda och så vidare.
Nej, men fotbollen måste erkänna problematiken. Jag tycker fortfarande att man liksom inte har kommit så långt i den hanteringen.
Då ska vi blicka framåt och ta en titt på MFFs kommande motståndare. Först ut har vi IFK Värnamo som såg riktigt bra ut i och borde ha vunnit sin hittills enda hemmamatch mot Sirius. Å andra sidan hade de inte särskilt mycket att sätta mot Elfsborg senast. Vilken typ av motstånd är det som väntar MFF på torsdag i Värnamo? Max.
Ja, det är tungt att säga, men när jag tittade på allsvenska tabellen så man brukar ju säga att nykomlingar är i behov av en bra start. Sundsvall har inga poäng. Värnamo har en poäng. Och nu glömmer jag det tredje laget. HIF har inga poäng, förlåt, hur kunde jag glömma HIF? Det är en illavarslande start för allsvenskan. Om man ska se till, för det finns en stor risk att det skiktas väldigt tidigt här. Så att, men jag tror att Värnamo är ju ett lag som under Jonas Terns ledning, de kommer aldrig bara lägga sig på försvar mot Malmö FF på hemmaplan, utan de kommer att försöka spela sin egen fotboll. Och jag tror att Tern såg en del öppningar faktiskt i det här cupmötet i Malmö och en del erfarenheter med sig där. Så att jag tror att Värnamo kommer att försöka. Men om de räcker till är det en helt annan sak.
Det har man ju sett allt fler nykomlingar ta sig an allsvenskan med ett eget spel. Det här att lägga sig på, liksom parkera bussen i 30 omgångar, det är ju på väg ut, även om man kan väl säga att kanske att Varberg får representera den typen av fotboll.
Bussen.
Lite mer bussfotboll då, liksom. Eller brottarfotboll som Jonas Tern själv kallar det. Men det handlar ju mycket om man ska spela ett sånt liksom possessionspel, eller vad man vill kalla det då. 4-3-3 använder ju sig Värnamo av. Det ställer ju höga krav på spelarna, och där det är väl snarare det som går att frågasätta om Värnamo faktiskt har en trupp som orkar hålla uppe den typen av spel när motståndet blir riktigt bra. Sen så ska man ju också, att MFF kommer på besök till Värnamo, det är ju säsongens match för IFK Värnamo förstås. Och det är ju ofta såna, den typen av möten som spelarna kan orka lite till, och det är folkfest och så vidare, om man trycker till liksom den stora svenska giganten. Alla spelarna kommer orka lite mer den här matchen. Det måste ju MFF känna till. Sen så har det ju, bortsett från hemmamatchen mot Sirius, så har ju Värnamo inte haft mycket att säga till om. Det är en 4-1 smocka borta mot Elfsborg senast, som inte är mycket att snacka om. Där, och Blåvitt, ja, okej match, och snarare att IFK Göteborg inte var så bra i den matchen, men det var inte så att de borde kommit därifrån med poäng heller, kan man väl känna. Så att, nej, jag är inte jätteimponerad av vad jag sett av IFK Värnamo hittills.
Om MFF då motsvarar förväntningarna och vinner i Värnamo, så finns det förutsättningar för en riktig höjda match på måndag kväll. IFK Göteborg möter visserligen Djurgården hemma på torsdag, men i talande stund så har de tre raka vinster. Är det ett lag för toppstriden trots allt, Fredrik?
Under en period kanske. Nu är de ju definitivt med i toppstriden, så att nu får man säga att de är ett lag för det. Man kan väl säga så här, IFK Göteborg har de senaste säsongerna underpresterat långa perioder. De har ju haft en bedrövliga starter på säsongerna. Och det har de väl kanske inte riktigt varit förtjänt av, eller man är väl alltid förtjänt av att förlora om man inte gör tillräckligt många mål. Men om man ser till spelet så, och det uttrycket, de underliggande siffrorna som alla experter älskar sig använda av, så borde det ha gått lite bättre. Nu har det gått lite bättre än förväntat. Nu vände jag liksom på det mot Värnamo där. Det hade ju också kunnat bli kryss där. Insatsen mot Helsingborg, det sprakar inte om den. Just också att man får Värnamo och Helsingborg, två nykomlingar i början av säsongen, ganska tacksamt. Däremot var ju insatsen borta mot Häcken, det var ju ett utropstecken tycker jag. Så även om de två första matcherna inte var fantastiska, har de ändå växt in i säsongen och faktiskt liksom inte slått sig till ro för att de vann de två första matcherna, utan fortsatt att bygga hela tiden. Och det finns ju ett tungt kollektiv där som man liksom växlar igång det. Jag tänker som ett gammalt ånglok, när det väl får upp farten så kan det nog liksom att saker och ting börjar klaffa och man får in en positiv känsla och sådär. För om man tittar på IFK Göteborg förra hösten, då fick man ju in den här känslan, då var man ju ett väldigt, väldigt bra lag och vann otroligt mycket matcher på ett ganska övertygande sätt också.
Tror du de ser sig själva som ett ånglok?
De ser väl sig fortfarande som ett av Europas topplag, tror jag. Det är den självbilden som finns där. Nej, men av de lagen i toppen, som just nu, Hammarby är ju där uppe också med full pott, så får man ju titta på vilka Hammarby har mött. Och de har alltså haft Helsingborg hemma, Sundsvall borta och Mjällby hemma. Det är inte tidernas svåraste allsvenska inledning att få två stycken nykomlingar och så Mjällby som har tappat halva startelvan typ. Så, ja.
Max, det känns väl liksom utifrån betraktat som en skön liksom återgång ändå, att man kan rubricera MFF IFK Göteborg som en toppmatch.
Jo, men alltså det är ju så. Det är alltid svårt det där, men som gammal i gården så säger jag Göteborg är ett lag som ska vara där uppe i toppen. Alltså det på något sätt så är det, alla lag ska ha sina svackor och sin ångest. Det hör till på resan det också, men någon sorts normaltillstånd så är IFK Göteborg som förening med sin historia och med det supporterstöd man har i den stan borde kunna vara där uppe. Så att det är klart att det är väldigt roligt om de kan hänga fast där uppe. Sen är det ju precis som Fredrik säger, man kan, återigen kan, det är för tidigt att dra för stora växlar på saker och ting när man har mött lag då som är nykomlingar och som inte har plockat några poäng i princip så här långt. Så att det självklart så vill man se, i alla fall jag ser IFK Göteborg där uppe, så att det inte bara är Malmö mot Stockholm. Det är ganska trist, och även om Elfsborg kanske hakar på också.
Fantoken-effekten i Göteborg. men det stämmer ju också att just MFFs rivaler på västkusten är ju Helsingborg, IFK Göteborg. Det är ju tråkigt om de inte liksom rent sportsligt kan stå upp. Det blir en annan typ av match då. Laddningen kring mötet.
Det sköna med allsvenskan är ju när mixen som man faktiskt har haft på senare år, tycker jag, är att just att de stora lagen finns med där uppe, men att det finns ett par tre lag som man kanske inte förväntar sig ens ska vara i allsvenskan som kan vara med och liksom fightas. Den här mixen, sen kittlar det ju med topplag, med ett klassiskt lag som ligger i botten, men det kittlar ju inte år efter år. Då blir det ju en ganska trist situation. Så antingen är det ju då bättre att få åka ur och börja om som Malmö FF fick göra en gång i tiden, eller så att man faktiskt repar sig.
Sen så, jag ser här på MFFs sajt att det är 17 610 biljetter sålda till Malmö FF i Göteborg, så det är väl ingen villgissning att det blir utsålt där också. Det betyder i sådana fall att MFF går över 20 000 åskådare för tredje matchen i rad. Det tror jag faktiskt inte har hänt på stadion. Nu finns väl lite publikrestriktioner som förklaring till det då, men ja, det säger någonting om intresset. Det fanns ju farhågor om att publiken kanske inte skulle återvända till arenorna i den här utsträckningen, och det är väl kanske inte riktigt rättvist att liksom göra någon nationell en nationell sammanställning baserat på siffrorna för Sveriges bästa klubb liksom. Det är väl inte riktigt representativt, men just för Malmö FFs del så verkar det ju, ja, de farhågorna verkar ju inte infrias.
Ja, nej, då får man gå tillbaka till 2004 för att hitta en sån publiksvit.
Jag kommer säkert dyka in i det och kolla lite noggrannare just på den biten. Men jag tror faktiskt inte att MFF i Allsvenskan har haft över 20 000 tre matcher i rad.
I de här matcherna då så är det ju så att MFF räknar med att ha Sergio Peña redo för spel snart. Ola Toivonen lär vara beredd att öka sin dos. Oskar Levicki är tillbaka. Sören Rex, som vi sa innan, fick inte ens plats i truppen mot AIK. Det börjar bli trångt om platserna. Hur mycket tror ni att Miljevic kommer att rotera här nu när det blir lite tätare matchning?
Jag tänkte på Ola Toivonen. Han stod i intervjun efteråt i Simon och nästan... Han liksom gjorde dålig reklam för sig själv, att han pratar mycket om att han liksom gör en insats och sen måste liksom pusta ut och sen kommer nästa istället för att göra nästa och inte behöva liksom vila mellan dem.
Så kan han snacka bort Värnamo?
Ja, men jag tror att det kändes nästan lite så. Nej, men med just det här att han kanske inte riktigt är den spelare som man behöver i det pressspelet som MFF vill spela. Däremot är han ju liksom, håller han ju en individuell klass som många andra i laget inte kommer i närheten av. Han har ju smartness som är på en nivå över allsvenskan. Just det här sammantaget får mig en känsla på att jag tror inte att han startar mot IFK Värnamo, utan jag tror att han kommer fortsätta använda som inhoppare ett tag till.
Jag tror samma sak, jag tror att man kommer att spara honom så mycket som möjligt mot Värnamo för att kanske starta honom mot Göteborg. Det är inte alls uttänkt på.
Oskar Lewicki då? Ska han bara köra på?
Ja, jag tror att han... av det man har hört av honom när man har pratat med honom, så är han ju så otroligt fokuserad på sin rehabträning. Det är inte så att det slarvas med den. Han har inte riktigt den personligheten. Nej, men jag tror att han har liksom väntat med att gå in i spel tills han känner att nu kan han hålla den klassen. Jag tror att han var besviken på att han inte fick spela i premiären till exempel.
Ja, och det... Nu blev ju dessutom Erdal Rakip skadad. Jag vet inte riktigt hur pass det var, men Milojevic, han försöker ju vara rätt så öppen ändå. Han räknar inte med honom denna veckan, kändes det som. Så att jag tror också att Oskar spelar.
Det är lurigt med Peña. Man vet ju fortfarande inte riktigt status på honom. Det kan ju i sådana fall vara att Milojevic känner att han får ett inhopp mot Värnamo och kanske startar mot IFK Göteborg. Det beror ju på lite vilken... Det hänger lite på motståndarna spelare också, vad han gör för typ av val. Men kanske att Hugo Larsson skulle kunna få starta mot IFK Värnamo. Jag tror att Hugo Larsson fanns ganska långt i planerna på att få starta mot AIK. Men det kanske är schysstare mot en 17-åring att slänga in honom mot Värnamo borta istället för AIK hemma också, ur ett rent så lite långsiktigt perspektiv. Sen är det lite att jag vill gärna se honom starta. För det har varit spännande.
Men det är ju, vad gäller Peña, så finns det ju liksom lite andra överväganden att göra. Jag tänker på liksom spelarens allmänna så att säga välbefinnande. Hugo Larsson är väl kanske mer beredd att fortsätta vänta på sin chans. Peña lär väl känna att han ska spela när han kan spela.
Mm. Det är korrekt. Nej, men det är ju inte så. Det är nästan som man lite har glömt bort Peña. Det är ju att man borde prata om honom mycket, mycket, mycket mer. Han borde egentligen också vara mycket, mycket mer intervjuad än vad han har varit. Det finns ju en språklig aspekt i den frågan då, men det är ändå så här. Det är ju en otroligt bra fotbollsspelare. Och MFF gör ju sig själva en tjänst om man får igång honom.
Det är svårt att veta eftersom vi inte vet om Peña är helt frisk. Men jag tror ju att, som sagt, eftersom inte Erdal spelar, så tror jag att Peña kanske startar där. Men jag skulle också gärna se Hugo Larsson, jag instämmer helt. Jag försöker komma tillbaka, jag vet ju att Hugo gjorde någon bra match i cupen. Jag kommer inte ihåg att det var just mot Värnamo. Men det är väldigt nära. Så jag skulle vilja säga att det handlar mer om Peñas status där. Och jag tror ju att Sören Rex sedan startar till vänster, precis som Fredrik sa. Allt annat vore faktiskt orimligt. Även om Nanasi då har en jättetalang, så känns det som det är dags för Sören Rex att köra. En som man tydligen inte kan stoppa är ju faktiskt Inge Berget. Vi har inte pratat om honom, men han fick ju en smäll mot huvudet när han kastade sig in i ett pressspel för att få stopp på en boll. Och Jesper Robertsson, eller om det var Alexander Nilsson, en av fysioterapeuterna, tecknade direkt för byte. Och sen så gjorde inhoppande Ola Sveim och läkaren då flera tester på honom. Och man såg liksom bara på att Berget bara skulle in. Och han, alltså så som han sprang 10 minuter efter den skadan, det var omänskligt. Och det kändes liksom, Kent Jönsson, Leon Jönsson och jag, vi satt och sa att han kommer inte ut i andra halvlek för då kommer reaktionen. Men uppenbarligen så klarade hjärnskakningen sig, eller han klarade sig från hjärnskakningen den här gången. Men han tycks ju vara en evighetsmaskin, verkligen, Berget.
Hör ni, vi sätter punkt där för den här gången. Vi återkommer efter Göteborgs-matchen.
Så blir det.
Det här har varit avsnitt nummer 282 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag är sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.